Och då fortsätter Sveriges Radio P1. Mikael Levi heter jag som är presentatör här i P1 fram till klockan 3 i eftermiddag. Det är alltid svårt att komma in i nya sammanhang, i varje fall ofta svårt att göra det, och hitta sin plats och sin roll. Kropp och själ strax handlar om det speciella med att vara bonusförälder. Hur hanterar man situationen som kan uppkomma i en styvfamilj? Men först några ord om programmet OBS senare idag. Det här är dagens innehåll och inget annat.
Det är massor av pengar som delas ut från EUs socialfond.
Behovet av att hjälpa verkar aldrig sina. Men kanske är det inte individernas förmåga att förbättra sig som är problemet, utan behovet av att definiera människor som utanför. Hur skulle kuggarna i projektmaskineriet annars fortsätta snurra?
OBS om projektsamhället. Tisdag, 13:15 med repris 21:45 i P1.
Men nu när klockan passerat 10:04 så är det tid för kropp och själ.
Det är inte särskilt svårt att hitta riktiga skräckexempel. Jag sökte på nätet på ordet styvfar. Och genast rullar den ena brutala historien efter den andra upp i flödet. Han dödade sin 80-åriga styvfar med kniv. 15-åring våldtagen av styvfar och 2-åring misshandlad av styvfar. Verkar inte vara någon kul typ alls den här styvfar. Och slår jag på styvmor, ja, då är det inte mycket bättre. Då dyker det genast upp berättelser om nutida elaka styvmödrar som är kalla och intrigerande, som förstör och lägger sig i och slösar bort arvet. Nej, något särskilt lockande låter det inte att vara styvförälder. Och det är säkert ett skäl till att få kalla sig för styvföräldrar idag. Ett annat är att många barn idag har kvar en nära relation till båda sina föräldrar även om de är skilda. Så den nya föräldern blir mer av en extra eller bonusperson än en ny mamma eller ny pappa, för det har ju barnet redan, så den rollen är liksom upptagen. Speciellt för dagens styvfamiljer är också att barnen ofta inte bor på heltid utan växelbor. Något som kan vara både bra och dåligt för hur lätt eller svårt det är att hitta en roll som extra förälder. För idag är det just familjens nykomling som står i centrum. Du som blir kär och plötsligt får lite halvstora barn med på köpet. Du som inlett en relation och inser att det inte bara är med din stora kärlek, utan med kärlekens barn och kärlekens ex som du ska dela barnen med. En fantastisk bonus eller ett nödvändigt ont som du aldrig bett om. Ja, hur kändes det för dig? Ring hit och berätta, hur var det att bli bonusförälder? När skar det sig och hur gick ni vidare? 08 215 216 är numret hit och ring direkt nu till Kropp och Själ. 08 215 216. Det här är Kropp och Själ på temat bonus och styrföräldrar. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och vår mejladress är kropp@sr.se. Och här i studion för att tala om detta finns Görel Fred, socionom och familjeterapeut. Välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Förutom det alldeles uppenbara då att man saknar biologiska band, vad skulle du säga är mest utmärkande för rollen som bonusförälder?
Jag tänker att man måste förstå när man blir kär i någon annan att man möter någon som på sätt och vis redan har träffat sin största kärlek. Att vara förälder är att ha träffat sin största kärlek. Och det gäller ju inte bara styrföräldrar eller så, utan det gäller ju alla föräldrar. Man har sin största lojalitet mot sitt barn. Det går ju självklart inte att jämföra kärlekarna, men man har sin största lojalitet med sitt barn. Och då gäller det, tror jag, att i alla som det kan bli starka känslor, inte vara med och spä på lojalitetskonflikten. För barnet, tänker jag, kan behöva i turbulensen få ett slags, alltså utmana om lojaliteten finns där. Och då gäller det för den nya bonusföräldern att vara vuxen i all den här känslostormen som det kan bli.
Så det gäller att acceptera att den personen som ligger överst på min lista, jag ligger inte riktigt
överst på dens lista, för där ligger ett barn.
Ja, så är det när man har barn. Även om man har gemensamma barn, alltså får man, om ens partner säger ska jag välja dig eller barnen, om det skiter sig så att säga, då tror jag att alla, även biologföräldrar, säger ta våra barn. Alltså vi har lojaliteten mot våra barn, det är starkt i oss.
Mm. Måste man bli en bonusförälder bara för att ens partner har barn?
Man måste handskas med den relationen man kommer in i. Sen vad man kallar sig är en annan sak. Men så fort du är i en relation, du påverkas och påverkar andra, så måste du hantera den. Du kan inte säga, jag ställer mig utanför det där. Du ingår i relationen och det måste du hantera.
Mm. Vad gör man oftast för fel då när man ska försöka skapa en ny familj på kort tid?
Jag tror att det man gör fel kan vara just att man inte tar med i beräkningen att det kan bli turbulent, och att i värsta fall kan det också bli så att vara förälder i den här turbulensen. Till exempel att man tycker att man har varit med och skapat, och det var jag som ville skilja mig och har försatt det här barnet i det. Så kan det vara svårt kanske att göra det som alla föräldrar måste göra. Nämligen stötta och ge värme, men också ha gränser. Så att jag tror att man måste hitta ett sätt där man går samman. Alltså den föräldern och den bonusföräldern, i att gemensamt skapa någonting där man både är varm och stöttande men sätter gränser. För det här kan vara en svår tid för ett barn som inte har valt.
Mm. Här finns också Björn Wrangsjö, psykiater och psykoterapeut, som har skrivit en rad böcker om familjeliv. Välkommen du också.
Tack för det.
Vad skulle du säga är det mest utmärkande för just rollen som bonusförälder?
Ja, kanske det att när bonusföräldern kommer in i den nya familjen, så är det ju för att man har fäst sig väldigt starkt vid en vuxen. Och den här vuxna har ju ofta ett eget relationshaveri med sig i bagaget som spelar in. Ofta en sårighet och en sårbarhet och olika lojaliteter och kanske lite dåligt samvete mot sitt ex eller emot barnen. Och det är också så att när man kommer in då, så, som Görel säger, så måste man ju förhålla sig till den här föräldrarollen. Visserligen är man inte mamma eller pappa, men själva utrymmet står där och suger på något sätt. Mm. Då kommer man ju in i en roll som förälder som är plötsligt med barn rätt in. I vanliga fall så att säga, så kommer man ju ett föräldraskap där man gradvis växer in i den här rollen. Men nu är det bara ta ett djupt andetag och hoppa.
Ja, för det är ju en väldig obalans som finns, i och med att kanske två eller tre personer i den här familjen har känt varandra länge, och en kommer in och är helt ny.
Precis.
Hur gör man för att börja om där lite då?
Jag tror att det viktigaste är att orka ta det lite lugnt, att ge processen tid, och sen försöka att båda parter som nu är kära i varandra försöker att skruva sig ur sitt eget självklara tunnelseende i förhållande till varandra och se lite grann vitt. Hur påverkar deras relation de som finns omkring, både barnen och exet och som det. Och det där kräver ganska mycket självövervinnelse.
Mm. Är det här med styrbarn något som ofta skapar problem i en relation, skulle du säga?
Ja. Mm. Absolut inte alltid, men ganska ofta.
Mm. Björn Wrangsjö och Görel Fred, båda terapeuter med lång erfarenhet av familjefrågor, är gäster i dagens program. Och huvudperson, det är faktiskt du som själv är bonusförälder, och nu vill vi höra dina erfarenheter. Ring till oss. Hur gör man för att plötsligt bli en extra förälder till ens nya kärleksbarn? När blir det svårt, och vad händer med styrförälderrollen om man sen får egna barn? 08 215 216 är numret du ringer. 08 215 216 och ring nu direkt. Hallå Clarissa, och välkommen till Kropp och Själ.
Tack så mycket.
Du är bonusmamma till en pojke som nu är 13 år. Berätta, hur var det att plötsligt bli förälder till din killes barn?
Ja, alltså vi träffades när barnet var 5 år. Och jag kom ju från en singeltillvaro utan några särskilda krav egentligen, och kastades rakt in i småbarnsvardagen med dagis och fasta middagstider och simskola och allt vad det var. Men jag tyckte det var härligt och ganska omtumlande såklart.
Kände du någon, liksom, det låter som det väldigt från en dag till en annan. Hur snabbt gick det här då, från att du var singeltjejen och träffade den här killen och till att du hämtade på dagis och...
Ja, det är jättesnabbt faktiskt. Vi flyttade ihop ett par månader efter att vi träffades. Mm. Så det var verkligen snabba rycken, man ska säga. Men det var, alltså jag ville det, jag var helt redo. Jag hade inga biologiska barn och ja, ville gärna ha barn så här. Så det var, även om det är klart det är speciellt att liksom, ja, leva med en femåring helt plötsligt. Men det jag egentligen tyckte var konstigast i alltihopa, det var snarare omgivningens reaktioner faktiskt. Jag tyckte vi i familjen hanterade det bra.
Mm. Och vad sa omgivningen?
Ja, alltså, det är viktigt att betona, tycker jag, att de som, alltså min egen familj och människor som stod mig nära, de var ju väldigt entusiastiska och glada för min skull och sådär. Men jag upplever fortfarande att många i lite mer perifera bekantskapskrets har det förutfattade meningar och är lite ifrågasättande.
Mm. Ge något exempel hur det kan vara.
Ja, i början särskilt så var det många som tyckte det var lite konstigt att jag gjorde så mycket på egen hand med mitt bonusbarn. Att vi reste och gick på museum och sånt där. Och sen också att jag engagerade mig väldigt mycket i vardagen och ja, men hämta och lämna på dagis och ja, fritidsaktiviteter och sånt där. Jag tror att ja, det var liksom lite som att det var... Så ska det inte gå till riktigt.
Och då var det så att de sa att sitter du och tar hand om din killes barn nu? Kan inte han göra det själv? Eller,
ja, var lite, ja, precis. Det är lite det. Och att det liksom var... Jag tror att det var lite biologin där som spelar in. Alltså omständigheten att barnet inte var mytologiska gör på något sätt att det inte är självklart att göra de här sakerna. Jag tror det.
Mm. Vad kände du när du blev ifrågasatt på det där sättet då?
Alltså jag tyckte att det var, eftersom jag var ny i föräldrarollen och naturligtvis lite osäker. Och då, när jag började tvivla lite såklart, sen så, ja, det är inte så att jag har liksom gått och grämt mig hela dagen och det där. Men jag blev mer lite brydd över att människor har delat med sig av sina just förutfattade meningar och en ifrågasättande attityd, obomvända. Men jag vet inte vad det är riktigt som...
Började du fundera på om det var fel av dig att agera som du gjorde, eller?
Alltså det funkade så otroligt bra liksom mellan mig och bonusbarnet, så jag tyckte att det var inte så självklart. Men lite såklart man påverkas av andras attityder, och det var också mycket så här, antydningar om att man inte kan... Att tycka om ett bonusbarn på samma sätt som ett biologiskt och sådär. Och den typen av diskussioner tycker jag inte riktigt om.
Nej. För hur känner du inför det? Vad har du svarat när de har sagt sånt?
Det beror lite på. Det blir lätt. Jag tycker att jag hamnar i en försvarsposition. Och det känns egentligen helt onödigt. Men ja, nu har vi ju biologiska barn också. Då, så halvsyskon till mitt bonusbarn, och jag säger som det, jag kan inte se att jag liksom, mina känslor är annorlunda till mitt bonusbarn än med de biologiska, för att han är ett bonusbarn. Det är ju, och jag tycker att det är som att det är en väldigt grundmurad uppfattning att det är så det är.
Mm. Och, för det är ingen som har ifrågasatt att du hämtar dina egna barn på dagis och
nej,
att du
precis,
tycker om
det
dem.
Nej, men precis. Det kan man ju aldrig göra.
Vi ska höra lite vad Björn gör. Så vad tänker ni? Det finns ju många olyckskorpar som kraxar runt bonusfamiljer. Hur gör man med dem?
Jag tycker att det låter helt underbart det hon beskriver. Barn behöver verkligen vuxna som tycker om dem och som älskar dem och så ser dem. Det som blir svårt är om det skapas lojalitetskonflikter. Om det blir konkurrens, om det blir jag ska visa dig, vilket hon absolut inte antyder, men jag ska visa dig att jag är en bättre mamma än din mamma, eller jag ska visa dig att din pappa tycker mer om mig. Alltså, är det inte sånt, utan är det rent? Om man får ha lojaliteter och man får tycka om den man ska tycka om, eller jag ska säga, så låter det bara bonus, tycker jag, att ha fler vuxna som älskar den.
Men varför känner folk att man måste påpeka det här hela tiden?
Jag har ingen aning. Jag tror att det är ett minerat fält för många. Det är många som inte riktigt har fått ihop det. Det är svåra känslor som väcks, men om man får ihop det som hon beskriver, låter det ju bara kanon för barnet.
Mm. Vad säger du, Björn?
Ja, jag tänker lite likadant. Jag tänker, det är ju bara att gratulera den här lilla killen som var 5 år och fick in en sån härlig person i sin familj. Och att det här beskriver ju, när det är som bäst kan man kanske säga, när det är alldeles öppet och fritt och vuxna och hyggliga relationer och man får vara den man är. För att det är säkert så väldigt olika hur en kvinna eller en man är inställd på att fånga upp det där med att vara med barn och vara andras barn, beroende på vad de har för bakgrundserfarenheter eller för personlighet och sådär. Så det är väl också bra att diskutera det här fältet, att det finns så väldigt många olika problemsorter, så många olika, olika lösningar. Jag vet inte riktigt om vad det kan bero på med det här, men jag undrar om det kan finnas en viss portion avund alltså, i det här ifrån människor som kanske inte har riktigt fått till det i sina egna relationer eller inte blivit mötta som barn på något sånt sätt som de skulle ha önskat sig.
Men det kan också bli väldigt speciellt om man, särskilt om man är ung, för du var ju väldigt ung, Clarissa, när det här...
Nej, det var jag inte. Nej, det var jag inte.
Nej. Men att bli utsatt för mycket granskande blickar utifrån kan ju vara lite jobbigt. Särskilt om man inte...
Ja, absolut. Ja, jag visst. Och särskilt när det är... Ja, men det är ju en väldigt känslig fråga, tycker jag. Liksom. Det blir som att ens relationerna i familjen blir lite ifrågasatta, eller att folk redan från början har bestämt sig hur det är. Att så här, den här relationen kan aldrig vara helt öppenhjärtig eller vad det nu är. Och det är mest det som jag tycker är tråkigt, att liksom hamna i någon slags försvarsposition, att det måste visa när vi har det verkligen bra. Så där. Ja.
Tycker du att det finns några lägen för dig när det märks, när du känner av att du inte är den riktiga mamman?
Alltså det är ju det är jag ju inte liksom. Men liksom vi har alltså i vår vardag, i familjen, så tänker jag aldrig på det. Men det är när andra påpekar det, alltså det är ofta, det där är också en sak, att många har liksom ett behov att påpeka det och säga att ja, men Clarissa, du har ju två barn. Nej, så jag har tre. Liksom. Så det är, och då kan jag naturligtvis börja tänka själv, så här, jaha, men det kanske är skillnad, eller ska det vara skillnad, eller så där. Så det är mer när andra påpekar det som jag börjar fundera med barnen.
Jag förstår. Tack så mycket, Clarissa, för att du delade med dig.
Tack.
Var med i Kropp och Själ. Hej då.
Hej då.
Och vi vill höra fler röster om hur det är att vara bonusförälder. Har du blivit utkonkurrerad av bortskämda tonåringar eller chockad av att plötsligt förväntas kunna sova med två snurrande småbarn i sängen? Hur har livet som bonusförälder varit för dig? Ring och var med och prata med oss nu direkt i Kropp och Själ. 08 215 216 är numret, 08 215 216, och ring nu direkt. Och särskilt uppmanar jag att höra lite styvförälderpappor, styvfar, bonuspappor, som inte alltid låter så jättekul då här i början. 08 215 216 är numret, ringer eller mejla till kropp@sr.se. Vi har nämligen fått ett mejl från en bonuspappa som vill vara anonym. Men han skriver så här: han är bonuspappa till två tonårspojkar som bor varannan vecka hos honom och hans fru. Och hans problem är att de är egentligen inte relationen med pojkarna, utan det här som man beskriver som triangeln. Barnen, mamman och han då som bonusfar, och tar upp två problem med detta. Det ena är då att han tycker att hans bild av hur en familj ska fungera är att de vuxna har någon slags fundament och uppfostrar barnen. Och han tycker att mamman markerar att det är hennes barn, hennes relation med barnen som är viktigast. Och hon gör det, särskrivande, hon gör det genom ord och handlingar, genom att i disputer markera att det är hennes barn, genom att tala med dem med en annan respekt än med mig, och genom att ge dem större fysisk plats i lägenheten och så vidare. Det där kan ju vara ett problem om man har tonårspojkar. Känner ni igen det här problemet? Vad ska man kunna göra i en sån här situation, Björn?
Ja, jag kan känna med den här pappans frustration alltså, och se då att här skulle rent sakligt sett kunna göra saker och ting för att staga upp lite grann. Han känner sig utanför. Och är förmodligen lite utanför då. Och det finns väl många sådana här överväganden, vad som rör sig i huvudet så att säga, på de här pojkarna och på den här mamman, som man kan spekulera lite granna över. Men dels kan det ju, nu vet man ju inte hur gamla de här eller,
pojkarna. Tonåringar står det, tonårspojkar.
Ja, just det. Men alltså, hur var läget när han kom in? var, hade de här pojkarna en ganska nära relation till sin mamma, som ju kan bli ibland när man skiljs åt, och allra helst som umgänget med den andra föräldern inte fungerar så väldigt smidigt och bra. Och då blir det lite nära band, och då kan det bli så att barnen vill gärna ha kvar de här nära banden, och allting som hotar de här banden kommer de att värja sig emot. Och om det kan vara så att den här mamman liksom lite grann i förebyggande syfte håller de så att säga relativt nära sig och låter dem få vara det, bara för att de inte ska känna sig åsidosatt eller bortglömda. Och de båda vuxna kanske inte har pratat med varann om det här, så han kanske inte förstår riktigt varför hon gör på det här sättet. Han kanske tar det mycket mer personligt än vad det är. Att det kanske i själva verket är så att det här är hennes försök som blir lite att garantera så som möjligt. Och inte deras relaxatta protestera för mycket. Så det är en infallsvinkel.
Mm. Han fortsätter här med problem två som givetvis hänger ihop med det första då. Han skriver så här: mitt inflytande över barnens uppfostran är lika med noll. Eftersom min sambo är ytterst angelägen om att barnen ska trivas och inte vilja vara mer hos den andra föräldern, så vänjer hon dem vid att de inte behöver göra någonting som de inte vill, det vill säga sysslor i hemmet, till exempel, som den här bonuspappan tycker att de skulle kunna göra. Och han tror att mamman är rädd för att barnen skulle hellre vilja bo sin pappa lite mer då, om de är tvungna att jobba. Det här är lite skuldfrågan.
Ja, precis det där som jag sa förut, så tror jag att man som förälder har man två uppgifter. Det är att stötta och det är att sätta gränser. Och jag har inget svårt att förstå att det här kan bli svårt, speciellt med skulden och med längtan om man inte bor med sina barn varje vecka och allt det här.
Men när de väl kommer så vill man inte hålla på och tjata.
När de väl kommer så vill man inte. Men i den bästa världen så hjälper man ju sina barn med att guida dem kring hur man uppför sig som en vettig vuxen. Och det där är inte alltid lätt när skulden kommer. Men det är också så att det blir inget bra för ett sammanhang när den ena åker ut, så att säga, eller den ena blir lite mobbad, eller hur jag ska säga. För det är inte så man lär sig hur man är en schysst vuxen.
Mm. För det blir lite i det här sammanhanget, för han har ingen talan. Nej. Den här
och det är klart att jag alltid måste ha en talan med människor som jag påverkar och påverkas av. Och det kan man som vuxen visa barn och ungdomar, att det klarar vi ihop. Vi klarar det ihop. Och jag måste alltid få sätta gränser för mig. Och det får jag faktiskt göra även om jag bor hemma med andras barn. Du behöver inte gilla mig, men du måste uppföra dig mot mig på ett sätt. Och det här är mitt hem också. Då måste vi förhandla. Och det behöver vi göra ihop. Så att jag förstår att det är inte lätt om det blir tre mot en. Så kan jag inte ha det hemma. Och jag måste begära att så ska det inte vara. Och det ska jag göra upp med den andra vuxna. Det är de vuxna som tar ansvar för atmosfären i hemmet. Det är de vuxna som guidar barn och ungdomar kring vad som gäller i vårt hem.
Ja, känner du som lyssnar igen dig i detta? Hur har ni löst det? Hur har det varit för dig att bli bonusförälder? Så ring till oss och var med i samtalet 08-215-216, 08-215-216. Du kan också mejla kropp@sr.se. Nu ska vi ta oss till södra Stockholm och träffa bonusmamman Freja Levin, som också har hunnit med att bli bara mamma nu också.
Här hemma hos oss så bor vi, alla dagar i veckan så bor ju jag här och min sambo Mattias och våra två gemensamma barn Vega och Marley. Och varannan helg även Mattias dotter sedan ett tidigare förhållande, Engla.
Klockan är 4 och mörkret faller utanför familjens lägenhet i en Stockholmsförort.
Mamma! Vad är det, Marley? Var det Skubbidubbidu? Skubbidubbidu hus? Med spöken.
Treåriga Marley kommer inspringande och vill leka med min mikrofon.
Det funkar inte riktigt så.
Stora syster Vega spelar Barbie-spel på datorn.
Man kan fixa en gubbe. Man kan fixa hur man vill. Man kan bläddra. Det är två, tre. Vilken bil? Jag vet inte vilken bil jag ska ha.
I rummet står en våningssäng som Vega delar med sin bonussyster Engla varannan helg. Men idag är det onsdag och sängen står tom.
Så man lägger dem i en varsin och sen när man väcker dem på morgonen, då ser man två så här små grisar som ligger och skedar tillsammans i alla fall. Så att, egentligen skulle vi kunna ha en säng där, kanske sälja in någon soffa eller något.
Vi måste visa hallen. Hallen. Det här är hallen.
Vi börjar med att backa tillbaka 7 år i tiden. Freja är 20 när hon träffar sin bonusdotter första gången och har ännu inte fått några egna barn.
Så skrek hon så fort hon såg mig. Och jag bara, åh nej, det här känns inte kanske toppen bra. Och hela dagen fortlöpte på det sättet. Och jag kommer ihåg framåt liksom, det var dags att käka lunch. Då var det, åh gud, vad tråkigt ihop en kille som har barn.
Hur var det att gå från att så här, 20, man, ja... Tänker kanske inte att man
Nej, alltså,
bli förälder och sånt. Ja.
Alltså jag brukar säga lite på skämt, det kanske låter lite taskigt. Men hade jag vetat hur det var så hade jag nog inte blivit tillsammans med Mattias. Och det kanske låter hemskt för att det är ju inte på grund av änglar eller på något sådär. Men på grund av att det är ett ansvarstagande som man inte har en aning om innan. Alltså när vi blev tillsammans, varannan helg så lekte vi mamma, pappa, barn, sprang på museum och åt pannkakor. Och sen den andra helgen så kunde vi vara ute och klubba med våra kompisar.
Bonusdottern är hos Freja och Mattias varannan helg. Och trots att det är en stor omställning kommer kärleken tidigt.
Vi kom rätt nära varandra rätt snabbt. För Engla var då bara 1 år och 3-4 månader. Så det är ju ett rätt litet barn så det finns ju det här... omvårdnadsbehovet på ett helt annat sätt, att det räcker rätt långt med att vara en snäll person som läser sagor mot kanske om man kommer in i en familj där det är ett stort barn där man måste fightas för någon redan förutbestämd roll om vem man är och vem man ska vara och sånt där. Det finns ju inte hos 1-åringar. Så att...
Familjen hittar på mycket tillsammans, pysslar, leker och går på museum. Som 22-åring blir Freja gravid och får sin dotter Vega. Nu är hon både bonusmamma och mamma. Hon är osäker i den nya rollen.
Dels fick väl jag kanske lite skuldkänsla gentemot. Jag har byggt upp en relation med Engla och jag älskar henne. Och så föds ett litet knytte som jag känner att jag älskar mer. Fast jag inte känner det här lilla barnet utan... Jag har ju en relation med en liten 3-åring. En 3-åring är inte ett stort barn, utan det är ett litet barn fortfarande. Och jag upplever inte att Engla någonsin kände sig isidosatt när Vega kom. Däremot så tror jag att jag dumpade nog Vega väldigt mycket på Mattias när hon var här. Bara för att jag kände att det var min uppgift att fortsätta vara den bonusmamman åt Engla som jag hade varit tidigare. Bli frustrerad kunde jag bli ibland när Vega kanske skulle äta eller något. Att jag var fast och satt och ammade medan jag ville göra något annat. Men bara så här små saker som att göra egna grejer med Engla. Åka till Panduro och köpa målargrejer och måla koppar. Eller gå till parken själva.
Vad var du var rädd för skulle hända då?
Alltså först tror jag bara att jag var rädd för dels bara känslan av att jag älskar inte henne på det sättet jag trodde. Jag var inte alls förberedd på att det skulle någonsin vara en skillnad på hur jag kände för ett biologiskt barn och för Engla. I och med att jag hade haft Engla först. Och det var en ren och... det var en riktig kärlek att få vara bonusmamma till Engla. Och det var nog... Den omställningen var liksom svår. Och jag var rädd att hon kanske skulle känna av det.
Oj, nu kommer någon här under bordet.
Inte kittlas. Mare, kom igen.
Vet du, du måste gå och göra någonting. Du vill ju aldrig vara med mig i vanliga fall. Jag tycker det här blir lite larvigt. Ska du gå in med Vega? Jag kommer ihåg när jag fick Vega att jag var så här, tänk om de inte blir syskon. Att de blir ju syskon, men tänk om de inte blir syskon rent... Att de bråkar med varandra. Att de drar varandra i håret. Att de älskar varandra. Tänk om de bara blir kompisar. För det kan ju hända också att man inte får det bandet. Men det tycker jag inte. De är verkligen syskon. Alltså på gott och ont så är de verkligen syskon. Bäst är det nästan på sommaren när hon är här i 2 veckor. För att då lägger sig liksom hypen efter några dagar.
Och sen är vi liksom en hel riktig familj. Man hinner nästan bara snudda på den riktiga familjen under en helg.
Det har inte alltid varit lätt. Freja sambo och hans ex har haft konflikter. Och till slut så bestämde sig Freja för att hon vill stå helt utanför.
När hade funnit typ den insikten eller modet att kunna säga det? Att nu vill jag inte veta. Jag vill inte veta när du fått sms och säger, åh fan vad säger hon nu då? Jag vill bara ha resultatet. Kom bara och säg till mig, men dagen innan julafton hämtar vi 5. Och helt plötsligt var det inte alls jobbigt att åka till Sollentuna och hämta henne. Jag hämtade bara mitt bonusbarn. Hade inte med mig alla åsikter och tankar och frustration baserat på det hennes föräldrars förhållande. Och jag kommer ihåg en gång, då hade jag nog inte hämtat Engla på ett tag. Och det blir markant i och med att hon bara var hos oss varannan helg. Så hämtade jag inte på en månad. Så är det ju inte att jag har hämtat på väldigt lång tid då. Och jag var nästan lite nervös för att det var länge sedan. Och hon tittar upp på mig och stannar upp lite innan hon bara, åh Freja, och springer till mig och är jätteglad. Och så kommer vi sitta på stationen i Helenelunda i Sollentuna. Och hon liksom sitter och går med fingrarna längs bänken vi sitter på. Och så sa hon, det var länge sedan som du hämtade mig. Och det var säkert bara någonting ett barn säger. Men det blev stort och känslosamt. För att det kändes verkligen som att hon kanske hade märkt att det var något som var jobbigt i det här. Och att det inte var det längre. Just när man har så här kärlek till varandra som inte är biologisk. Vi har inte ett band som knyter oss tillsammans som gör att vi alltid kommer älska varandra vad som än händer. Vi har inte det bandet. Och en sån relation måste man vårda även om man kommer in som jag när hon var väldigt ung. Och jag kommer alltid känna något starkt för henne för hon var ett litet barn när vi först träffades.
Ha? Ha? Pepparkaka, vindruvor. Vill du ta lite? Det skulle finnas bullar.
Marley äter upp bullarna.
Här finns bullar också, men de har min lillebror ätit upp.
Det var Moa Sultanian Magnusson som hälsat på hemma hos familjen Levin. Och det här är Kropp och själ i P1. Idag talar vi om att vara bonusförälder och vi vill prata med dig som har egna erfarenheter. Hur var det att plötsligt mitt i en förälskelse också bli bonusförälder? Hur har det varit att ta plats i den rollen? Ring direkt till oss, 08 215 216 är numret, 08 215 216. I studion finns Görel Fred och Björn Wrangsjö som båda erfarna familjeterapeuter. Vad tänker ni när ni hör Frejas berättelse? Görel?
Ja, det som slår mig är ju det här igen, att det blir inte alltid så enkelt för barn när vuxna inte hittar sätt att kommunicera på ett bra sätt, och att det är stora existentiella frågor som hon pratar om, alltså vad är kärlek och duger det med min kärlek, och det här är ju verkligen ett fält som kan man tycka om ett barn fast man inte tycker lika mycket om, och så börjar man jämföra. Alltså det är mycket stora starka känslor, och jag gillar det här hon sa med att hon hittade ett sätt att inte försöka lägga sig i det hon inte kunde påverka, det tyckte jag om. Men det är klart att
föräldrarnas gamla
groll, men det är klart att ett barn alltid dras in i att föräldrar grälar och också håller på med konkurrens och lojalitetskonflikter. Det är farligt för ett barn med för starka lojalitetskonflikter.
Mm.
Så är det alltid.
Vad säger du, Björn?
Jag tänker också att det var väldigt klokt utav Freja att ställa sig utanför och den konflikten. Också att hon framstår ju som en väldigt nyanserad och väldigt, väldigt i god mening känslig person, känslig för behoven hos barnen. Men jag tänker också att om det kan vara så att det var konflikter mellan alltså pappan och den biologiska mamman här, och att någonting av den konflikten gjorde också att det fanns ett extra sug på något sätt som gjorde att de här två kom så nära varandra att Freja kände att jag måste verkligen hålla i, nästan som hon kanske måste kompensera en aning för någonting som inte riktigt kanske fanns i det andra förhållandet, i den andra andra familjen.
Mm. Hon beskriver också det här att det fasta bandet naturligt är det här man ändå har med ett biologiskt barn, att det, i och med att det saknas så måste man vårda relationen på ett annat sätt. Den är inte lika självklar. Tänker du kring det?
Jag tror att det är en väldigt fin synpunkt. Sen kan det nog vara lite olika hur mycket man upplever den där skillnaden i olika föräldrar, olika känsliga för det. Men jag, det var lärorikt, tycker jag, att höra det. Jag har inte tänkt på det riktigt så förut.
Mm. Det här var ju ett ganska litet barn. Hon tyckte att det var relativt enkelt, att man vet vad man ska göra. Man läser sagor och man är snäll och man lyfter upp och så är det lättare att knyta an till ett litet barn.
Det beror ju på den andra frånvarande föräldern, tror jag. Jag kan tänka att man som den som inte är där i det nya förhållandet kan ju skapa igen, rör inte mitt lilla barn. Alltså det igen, så handlar det väldigt mycket om hur har vuxna lyckats lösa det där runt omkring. Men det är klart att det också är, det är väl ingen hit kanske att komma in i en fyraåringsliv som håller på att älska ihjäl sin pappa och så är hans prinsessa. Mm. Och så kommer det någon tant som liksom pappa blir så förälskad i och så. Det är ju inte lätt. Det kan vara lätt, men det behöver inte vara lätt. Mm.
Ja, jag tänker också att ju äldre barnet blir, desto större möjlighet kan det vara att ungen inom sig själv känner lojalitetskonflikten och känner att jag skulle vilja vara mera med den här nya, men det känns inte bra inom mig, för det känns det som jag sviker mamma och pappa. Och dessutom kan det vara väldigt, väldigt svårt att tala om det, och ofta känna sig ganska ensam i den situationen.
Då har vi med oss Urban på telefon. Hallå Urban.
Hallå, hej.
Hur gick det till när du blev bonuspappa?
Ja, det var för länge sedan. Jag är ju 65 nu snart och har fått barnbarn. Men då när jag blev bonuspappa, då var min frus flicka kanske 2,5-3 år. Jag kände flickans pappa sedan tidigare, men inte hennes mamma. Men hon hade precis skilt sig och vi blev tillsammans. Och Klara kom in i mitt liv.
Mm. Så det var ganska snart in på skilsmässan som du klev in där.
Ja, det var det. Det var det. Och det var naturligtvis en smekmånad först. Vi hade jätteroligt och jag var en kul farbror och sådär. Men sen blev det ju svårt när hon började förstå att jag var där istället för pappa på något sätt. Så att det blev mycket utspel och jag fick inte dra barnvagnen och jag fick inte dra pulkan och det var bara mamma som fick göra sig och så. Så att,
hur var det för dig då?
Ja, det kändes ju på ett sätt, blev det ju lite konkurrens. Alltså man blev lite avundsjuka, sådana känslor kom upp. Men eftersom hon var så liten så tänkte jag att jag är ju ändå vuxen, så jag får ju leva med det här. Jag får ta det som det är. Sen vet jag att hon ibland, när hon var hemma hos sin pappa då periodvis, och kanske var frustrerad på honom och var väldigt spidad när hon kom ibland, och då tog hon ut det på mig rätt mycket. Det var ju också lite tufft att ta, men det gick. Alltså jag var medveten om det, vi pratade ju om det också. Och jag undvek att kritisera hennes pappa och liksom så, utan vi fick en ganska hyfsad relation. Men sen skildes min fru och jag, eller det var innan vi var gifta det här, och vi separerade och hon försvann i mitt liv. Men jag kände efter ett tag att jag kan inte vara utan Klara. Jag klarar inte av det. Jag hade redan fått en sån bra relation.
Hur gammal var hon då ungefär?
Då var hon kanske 4. Så jag såg till att jag tog reda på när hon var hos sin pappa, eftersom jag kände honom. Så tog jag med mig en kompis dit, som var en gemensam kompis, och så åkte vi dit och hälsade på. Och då fick ju min kompis prata med hennes pappa, men då kunde jag ägna mig åt att leka med Klara.
Mm.
Så att jag tillbringade en del helger och sådär. Och på så sätt, sen fick jag ju kontakt med min fru igen. Vi knöt ihop igen och
okej, så nu är hon din bonusdotter igen, så att säga.
Ja, nu är hon min bonusdotter. Och vi har ju fått 2 biologiska barn tillsammans. Så de är 3 syskon och det känns för mig som helt naturligt att hon är en av de tre. Och nu har hon också fått barn, så att jag är ju morfar.
Mm. Fast jag är morfar. Låter som att det ändå var ganska, ganska tufft där i början. Det är inte en helt tacksam roll att kliva in.
Nej,
som bonusålder.
Nej, precis. Utan man konkurrerar ju om uppmärksamheten. Så att barnet kräver ju sin mamma och jag vill ju också ha hennes mamma. Så att, men det är då man tvingas rannsaka sig själv och tänka efter. Jag är ju faktiskt vuxen även om jag reagerar barnsligt som ett barn.
Mm. Nu står Görel och nickar här.
Man måste resonera med sig själv och använda sitt förnuft.
Ja.
Jag tycker du är jätteklok när du säger så, och jag tror att den här barnsliga känslan du pratar om, den kommer även för ett 14-årigt barn eller till och med ett 17-årigt barn. Och att göra det du gör, att rannsaka sig kring jag är den vuxna, även om det är precis de här känslorna som kommer att bli utkonkurrerad. Sen är det ju viktigt, tänker jag, att det man kan göra för ett barn, det är ju att låta den känna det den känner. Men det är ju inte samma sak som att den får uppföra sig hur som helst mot mig som är en bonusförälder.
Nej, det fick man ibland tala om, att det här tycker inte jag om, eller det här går min gräns och så. Men det var lustigt, när hon kom i tonåren också, så kunde hon ju, hon hade ibland blivit berusad och inte ville berätta för mamma, kunde hon ringa till mig då och rådgöra hur hon skulle bete sig. Så att då, det kändes ju också som ett väldigt förtroende. Att jag, även om hon har en mera nära kontakt fortfarande med sin mamma så där, så vet jag att jag har en egen relation med henne, så att jag kan också, alltså vi har också väldigt nära samtal med varandra.
Känner du att du har liksom blivit istället för pappan, eller har du liksom hittat en egen roll som du är?
Jag tror jag hittar en egen roll, för att hon vet ju, hon har ju en kontakt med sin pappa. Hon vet ju vem som är hennes pappa, och vi träffas ju ibland allihopa. Men jag är ju pappa Ubbe. Alltså det, och jag är morfar Ubbe och han är morfar Steven. Så att vi har, det är inte alls så komplicerat längre.
Nej.
Som det var från början liksom. Då kunde det vara jobbigare.
Ja, jag förstår. Tack så jättemycket Urban för att du ringde. Pappa och morfar Ubbe som ringde hit och berättade detta i kropp och själ. Hej då.
Hej
då. Då är med oss Marie på telefon. Ja. Hallå Marie.
Hallå.
Vad har du för erfarenheter av?
Ja, egentligen väldigt många erfarenheter. För att jag växte upp i en familj där mamma och pappa inte alls gick ihop. Och de bodde ihop 21 år. Men det var ju bara jobbigt, våldsamhet och elände, så de skildes. Och jag kommer ihåg första gången när jag var 10 år, när de började då prata om det, att de skulle skiljas. Hur ont det gjorde i magen. Man ville ju inte att föräldrarna skulle skiljas, va?
Men
sen då så har jag ju, sen har jag ju då själv då hamnat och gift mig med en skild man, va? Och från början så, han hade barn, 3 barn. Och vuxna barn. Och jag tog det lugnt i början och sa till min man så här: jag vill att du tar reda på vad dina barn tycker först innan jag gifter mig. För jag vill inte att de ska gå igenom samma helvete som jag har gått. Och jag vet inte om de pratade hur det var, men vi gifte oss. Och jag tyckte det var väldigt bra från början och så här. Men efter några år, vi fick ett barn, en flicka. Och efter några år så visade det sig att den första frun började då linda och förstöra och uppvakta och alla de sorter. Så att det slutade ju med skilsmässa. Och jag förstår hans barn, för de har haft det fruktansvärt tufft med många inblandade människor. Så jag förstår dem, men samtidigt förstår jag dem inte. För att jag menar, om de får ett syskon och den ena säger det var det bästa som har hänt för att vi fick en syster. Men sen efter skilsmässan då, först då blir jag utfryst, totalt utfryst. Jag ska få lämna mitt hus på 2 dagar. Lämna platsen, bara åka. Och våldsamheter. Och sen då att liksom Dessutom då när då den här mannen som jag var gift med gifter om sig, så får jag då sjuka brev då.
Mm. Men du...
Jag menar, det är inte bra när människor som inte tar reda på fakta från de som är gift.
Mm. Men
det är då det blir så förstört, va? Mm. När det lindas på ryktesvägen och halvlögner, va?
Mm. Det låter som att du har haft jättejobbigt.
Alla mår dåligt av det här.
Ja, jag förstår. Har du någon kontakt med dina bonusbarn nu?
Nej, de har ju vänt ryggen totalt då. Det värsta är ju att de mer eller mindre, ja, en har väl kontakt, men mer eller mindre har de ju vänt ryggen till sin syster också.
Mm.
Och det är ju det här som blir så fruktansvärt traumatiskt.
Mm. Det här är, tänkte att vi skulle säga någonting om när en relation kraschar och det blir en skilsmässa och de här bonussyskonen och de relationer, hur man fortsätter det efteråt. Vad har ni att säga om det, Björn?
Ja, det här var ju en sån här oerhört plågsam härdsmälta kan man väl säga, relationellt. Och det hördes ju på Marie när hon berättade när, hur berörd hon var hela tiden. Man kan bara föreställa sig hur mycket plågsamma minnen som strömmade igenom henne när hon försökte orientera sig i den här situationen. Och det är lite svårt att riktigt få fäste för enskildheter, för det var en så stor och komplicerad historia. Så
det kan vara väldigt, väldigt smärtsamt.
Mycket, mycket smärtsamt. Mm. Och hänga i och bli ett slags ärr i själen faktiskt för livet. Och mycket tror jag tankar som finns, men vad gjorde jag då? Kunde jag ha gjort någonting annat? Vad gjorde jag fel någonstans? Och vad skulle jag kunna ha gjort istället? Och så förblir svårt därför att det är ouppklarat. Och just här känns det ju också som att det var lägen där vuxna inte kunde tala med varann på något ansvarsfullt och balanserat sätt. Man kan bara ana alla olika smärtsamma, så att säga, koalitioner och motsättningar som fanns under alltihop där. Så jag kan verkligen känna med Marie i det här.
Mm. Vi har med oss ett sista samtal som jag ska försöka hinna få med här nu. Anna, hallå!
Hallå!
Hallå, du rever din familj med 8 barn har Stina skrivit här.
Det var många. Så är det faktiskt. Jag älskar det här programmet och tycker att det lyssnar alltid på kropp och själ. Jag tycker det är ett suveränt program och har stor ödmjukhet för alla som har ringt in. För det är ju verkligen en utmaning.
Ja, det förstår jag. Vad är det som du ville säga kring din situation?
Jag vill väl mest känna delaktighet och att vi som vuxna har ju faktiskt också ett ansvar. Hur får man se på de här nya familjerna som ju faktiskt är väldigt många nu i Sverige?
Mm. Men med 8 barn, gör ni någon skillnad alls? Eller hur gör ni?
Ja, vi är väl som alla andra som gör sitt bästa. Och det är ris och det är ros. Och ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Men min nya man har 5 barn och jag har 3.
Mm.
Och det finns lite olika åldrar. Men vi tycker det är så himla kul ibland. För jag tror inte man gör det med vilja. Men ibland är det så att det kommer några nya kompisar från dagis eller lekis eller skolan och då är det väldigt, väldigt viktigt vems är de här barnen, vem är pappa till vem och vem är mamma till vem och ja, jag förstår nyfikenheten, men man kanske det kanske inte är det viktigaste.
Nej, vad brukar du säga då? När folk frågar?
Att det faktiskt inte är det viktigaste och att det tar ju lite tag och hitta rot då, det kan ju ta flera år. Och då kanske man ska låta den processen ha sin gång och inte fokusera så mycket på det.
Mm. Mm. Varför tror du att folk är så intresserade av det då?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror säkert att jag är likadan själv. Ja. Men man kanske borde slappna av lite och bara se tiden an och låta det växa in.
Ja. Du, det får bli ett slutord från dig, Anna. Tack så jättemycket för att du var med ditt liv och dina barn.
Okej, tack
så mycket, Görel. Har du något sista råd att ge här?
Att ha en stor portion ödmjukhet kring det här och tänka, det här är kanske inte det lättaste man kan göra, men vi måste ju få bli drabbade av kärleken även om vi gör det med någon som har barn. Försöka behålla vuxenheten, förhandla och prata och förstå att barn vill inte bråka, de vill ha det bra. Hjälpa och vägleda barn i det här som kan vara ganska förvirrande med situationer man inte har valt själv.
Men det kan ju också vara väldigt härligt, skulle jag gärna vilja påpeka som
våra egna positiva erfarenheter. Absolut. Ja.
Tack så mycket, Göran Fred, socionom, inriktning på familjefrågor, och Björn Rangsjö, barnpsykiater och psykoterapeut som har skrivit många böcker om familjelivet. Tack för att ni var med, och tack alla ni som har delat med er av era erfarenheter av livet som bonusföräldrar. Sist idag, några visdomsord från vår tids mesta uppfostraguru Jesper Juhl. Han har givetvis skrivit en bok om detta. Han betonar vikten av timing, att inte presentera en ny förälder för nära in på en skilsmässa, att låta det få ta tid att lära känna barnen. Ett annat råd är att våga vara mer personlig och inte bara leta efter en roll att kliva in i med sitt bonusbarn. Kropp och själ är därmed slut för idag. Nästa vecka flyttar vi fokus några decennier fram på livslinjen och tittar närmare på den psykiska hälsan hos de allra äldsta. Vilken hjälp får gamla som är deprimerade och dementa? Var finns det nytänkande, och är det alltid en fråga om resurser? Psykvården för äldre handlar om nästa vecka. Stina Näslund, Moa Sultanian Magnusson, Martin Jonsson, Christer Orreteg och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman gör programmet. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka, och gå gärna in på vår hemsida på sverigesradio.se. Där kan ni kommentera och ge förslag på nya program. Hej då!
Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
Och som vanligt så är det i P1 du hör det. Strax ska vi få en lektion i närhistoria. Hur mycket som ändå kan hända på relativt kort tid. Vi ska höra en lyssnarstorm mot Radiotjänst 1938. Jag garanterar att era ögonbryn kommer att åka upp. Men innan hinner vi med lite om det här också.
Förlagets roll är aldrig att vi ska ifrågasätta varje ord som författaren skriver och kolla fakta på det sättet.
Med Tobey Maguire och Leonardo DiCaprio i halmhattar som dekadansens Piff och Puff.
Sveriges största nyhetsprogram om kultur, 5 dagar i veckan.
Och då längtar jag faktiskt efter färre smarta formuleringar.
Alice Munro, ja, här kommer glatt skrattande kollegor från kulturredaktionen.
Kulturnytt i P1 och P2.
Och nästa sändning, Kulturnytt, är 13.03 och i eftermiddag 14.50.